en podcast från Aftonbladet.
Det är tisdag och morgonklubben är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig, Malin Wahlberg, Per Boman och Pontus Wernbloom. Samlade igen. Det var länge sedan du var här, Boman.
Ja, kul att få vara inbjuden igen efter att ha varit petad i 2 veckor.
Ja, det är kanske inte hela sanningen. Ja.
Nej, jag har varit giltig frånvaro. Så det är bra. Jag har precis kommit tillbaka från Norge. Sov 2 timmar i Oslo innan jag satte mig på planet för att vara med i podden, för att jag är en lojal krigare. Jag tänkte på det. Wernbloom har ju den auran att han aldrig har sovit mindre än 8 timmar på en natt. Han har den, för att han är precis som den klassiska artikeln jag läste med Oskar Lewicki. Han är ju 6-barnsfar.
Ja.
Och han fick fråga av vår kollega Johan Flink en gång, hur fan har du gjort med alla nätter? Liksom, har du inte varit orolig för att vara trött på träningen? Och då sa han, nej, jag har sovit som en stock. Min fru har tagit alla nätter. Han har 6 barn, hans fru har tagit alla nätter. Och jag känner att du är precis likadan. Ja. Du sover alltid minst 8 timmar.
Ja, så fort jag stänger mina blås, då sover jag. Mm. Och då sover jag ofta så. Det är väldigt så skör när det kommer till att sova för lite, då blir jag väldigt kinkig. Och just med barnen, så det stämmer väl på mig med. Hade någon period när jag gick upp, när det var ledigt liksom, men då hade jag en rutin att, det här är nästan orosanmälan på det här, men när jag hörde barnen skrika, jag hörde dem inte, hon puttade ju till mig eller gav mig en smäll liksom, att nu får du fan ta den. Ja visst. Så gick jag alltid ut i köket först och hämtade lite choklad och tryckte in i köften på mig själv innan jag gick och tröstade på.
Sjukaste jag hört.
Varför är det sjukt?
Ja, för att det är typiskt att vara fotbollsspelare och vara så helt inne i sina egna behov.
Ja. Jo, men också så här, barnen skriker ju när de är små. Alltså, jag vet ju att ingenting, det är ju babymonitors allting som utlöser om det är något riktigt allvarligt. Så jag visste ju alltid att det bara var en napp som hade hamnat på sniskan. Och så här, och tänkte, lite chokladskada.
Vad var det för choklad då?
Alltid Marabou.
Mm. Du är starkare än Boman idag, eller?
Ja, jo, absolut. Jag har haft en liten tyngre helg, därav kepsen kan vi säga. Så jag gör som Boman, att jag inte har några produkter i det idag. Och det beror på att jag glömde mitt vax uppe i Stockholm. Vi var på student. Problemet var att jag firade studenten hårdare än studenten själv. Så att jag har liksom fosterställning här i helgen. Men nu är jag tillbaka på banan och det känns bra. Jag fick med mig svärfar ner också. Ska säga så att det är på, vi var här uppe. Märsta och Sigtuna är min frus. Och hennes släkt ifrån. Fick med honom ner och han började komma upp i åren. En otrolig gubbe. Älskar sitt IFK Norrköping över allt annat. Av någon jävla anledning. Fråga mig inte varför. Men. Och så blir det då att man ska sitta i bilen i 6 timmar ihop. Och när han börjar att kommentera vägskyltar och företagsnamn. Innan vi ens har kommit till Stockholm. Och man sitter där lite bakis och det är 6 timmar kvar. Och du vet, ja, Emils gymgrossist. Och så vet du, då började man tröttna. Men så kom vi till slut hem, så att nu är jag gött att få en liten break från honom. Jag älskar honom, han är fantastisk. Men det är jag och han som umgås hemma, eftersom min fru jobbar hela dagarna och jag går och släpar fötterna efter mig. Så vi pratar mycket, men det var skönt att få ett litet break och komma upp hit.
Härligt med lite studentfirande. Det är väl sånt som har spårat totalt. För vår kollega Johan Flink, hans son ska ju fira studenten i sommar. Så han kommer ju sent till VM och har liksom planerat det här i... Det handlade chips för 3 månader sedan. Alltså han har planerat det.
Är inte de sockiga då när han tar upp? Eller håller de liksom konsistens?
Nej, jag vet inte. Men det är liksom ett halvårsplanerande, de här studenterna.
Och framförallt så är det ju så här... Alltså, det blir nästan mer gathering för vännerna och släkt och så där. Det blir en jävla fest. Alltså studenten, visst, den tar ju studenten och allt det där, men den är ju uppe i det blå och har ju 2 i promille när man väl kommer dit liksom. Så att, ja, det blir mer för alla runt omkring, och det är ett jävla trevligt sätt att fira.
Tog du en studenten, Wernbloom?
Hej! En av få, tror jag. Gjorde jag.
Ja, det är
med
bra.
Fulla betyg och allting, så vad fan vill du, Boman? Fan, nu har det den författade meningen här i podden.
Var det något mer som hade hänt sen sist? Eller?
Är väl det som hänt sen sist. Det är tråkigt att Boman är tillbaka här. Jag har haft otroligt trevligt med våra övriga gäster, men det är väl vad det är. Det är ingenting jag styr över, utan våra chefer som bestämmer vilka som ska sitta här.
Ja, vi ska göra vårt bästa för att få ihop ett hyfsat avsnitt ändå. Då. Boman, som sagt, du har varit i Oslo. Det var ingen jättetrevlig tillställning ur svensk synvinkel.
Nej, det är ju tragiskt faktiskt. Det var, jag tycker inte man ska spela ner allvaret i hur jävla illa det var. Det var brutalt att se. Och jag kan inte minnas att jag någonsin sett ett svenskt lag uppträda så tafatt, räddhågset, oorganiserat inför stort mästerskap. Det var, nej, patetiskt faktiskt.
Är du lika orolig? Spelarna var ju ändå ganska lugna efteråt.
Ja, de tonar ju ner det såklart med tanke på all press som de har på sig. Men orolig... Alltså jag är mer orolig tror jag för att det har varit tre rätt så dåliga prestationer i rad under pott. Alltså Ukraina-matchen, visst, där var vi ju bättre. Men det var mot ett riktigt dåligt Ukraina. Mm. Alltså 10 bästa spelarna var väl i princip borta där. Sen mötte vi Polen och vi gick till VM och det fick alla rubriker. Men om man ska gå till den prestationen så är den ju hemsk också. Precis som det var igår. Så jag är lite mer rädd för att det har varit över några matcher här nu. Sen får man ha med sig att vi har inte med våra bästa spelare, det har inte de heller, men i vårat fall så tycker jag det blir väldigt utslagsgivande. Vi behöver ha de där två uppe på topp, för att då blir det andra laget lite mer rädda. Nu möter de, med all respekt för Gustav Nilsson och Elanga, men när de ser att de står på startelvan inför matchen, då är klart, då kliver du några meter upp till och så är du inte särskilt rädd för vad som ska hända bakom det och så vidare, även om Elanga är snabb. Så att jag tycker att vi blir oerhört lidande av att vi inte kan spela med våra bästa spelare, så jag hoppas att det kommer se helt annorlunda ut redan nu på torsdag. Det är match mot Grekland, va?
Precis.
Och så en sak till, som har hänt sig, som jag tycker, jag har börjat lyssna på Bomas nya podd, och den tycker jag faktiskt är väldigt bra. Väldigt, väldigt.
Det är Sportbladets landslagspodd. Det är inte Bomas nya podd.
Fast
absolut.
Det är din,
ja, 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 absolut.
Det här är ju ditt, liksom.
Bomas break.
Det är nu han ska ifatt Niva och Bank. Det är liksom nu du får chansen. Och tar du inte den här, då hamnar du nog på med mig.
Då är det över. Länge.
Då är det
över.
Då är det kört. Mm. Nu har du chansen. Jag tycker den är bra.
Ja, kul.
Ja. Så fick jag sagt det med. Ja, det och var lite snäll. Först dela ut lite kritik och så sen klassiskt så.
Hur var VM-feben i Norge då?
Ja, brutal. Alltså, det var, alltså, när man sitter där på läktaren och ser ett helt Ullevål skandera hockeyguttar, hockeyguttar, hockeyguttar.
För att
de här bronsmedaljörerna kom in på planen. Det var mörkt. Oerhört mörkt faktiskt.
Såg ni också ju... den här synkroniserade rodden som nu gjorde
den
på läktaren?
Den var ju någonting. Det var lite härligt.
Norge svar på vulkanen.
Ja, fast lite bättre än vulkanen. Vulkanen känns inte så svår. Och gjorde väl efter matchen, gjorde de inte det när de hade vunnit och sådär.
Ja. Höll de på med det. Nej, men de mådde jättebra. De var liksom, de är ju rätt kul. Alltså både Solbacken, förbundskapten och spelarna. De bjuder till, de är ganska vassa citat. De liksom har inga problem med att trycka till Sverige lite samtidigt som de så här. Men det var också nästan värre, för de var så här: jag tror inte ni kommer vara så dåliga ändå. Jag tror inte Sverige kommer vara så dåliga. Det ordnar sig nog ändå. Så här, klappa på huvudet liksom. Det är ju värre. Det är ju värre nästan, ja, än om de är fräna.
Vi kanske lämnar det, för om man vill höra mer, och du ska ju prata landslaget i Bomans podd då, lite senare idag, så vi kan väl gå vidare på allsvenskan. Det hände ju en del den här sista omgången. Vi börjar med Blåvitt. Det var ingen match som kommer användas i utbildningssyfte när det gäller försvarsspel.
Nej, det var det inte i något syfte överhuvudtaget. Den får man nog bara lägga åt sidan och tänka att man tog 3 poäng. Man fick ju ändå 7 poäng de senaste 3 matcherna. Det är typ det enda positiva som finns att säga om Blåvitts vår här. Och det är skönt ändå någonstans att få gå in med det i semestern, att man vann sista matchen. Sen att den såg ut som den gjorde, det är ett större bekymmer, tror jag, mer för så här sportchefer, tränarna som inte alls får ordning på försvarsspelet. Men jag är liksom inte heller helt säker på att det bara ligger på tränarna, utan jag tror att det kan vara lite kompetens och kvalitet där bak som verkligen saknas. Det finns ingen av de spelarna där bak som går och håller handen när det kommer till just att försvara eget mål, och det är ett jättestort problem som vi har.
Ja, hur oroande det är inför en sommar där man ska spela i Europa och sen också hösten då?
Ja, men nu när Erlemark är uppflyttad, inte för att han hade gjort det jättebra som mittback än så länge, så det är väl det man behöver köpa in. En ny mittback. Vad tycker du om
det? Jo, det är ju det. Sen har man ju inga pengar.
Nej.
Ska ju säga att man, Jesper Jansson var ute på medlemsmötet igår och sa att vi måste sälja för att kunna köpa. I vintras så tog man bara in, förutom då den här Coimbra från Kanada, gratisspelare om vi säger så, där man inte betalar någon övergångssumma. Så att det är ont om cash, och det är klart att då ska man hitta ett sätt att få in kvalitet. Det, liksom, det rimmar ju inte. Det är ju rätt så svårt. Liksom. Så här kommer man ju säga att det man köper in är ren och skär kvalitet. Men så är det ju alltid. Det är så de försvarar sig och sina värvningar. Så jag är lite orolig för det där. Hur man faktiskt ska göra. Jag hoppas ju att en spelare som Roxon Yeboah kan säljas här nu, att man liksom inte blir av med honom, för han har så otroligt härliga attribut och liksom på alla sätt och vis, men sen är han alltid inblandad i all skit som händer där bak, så att bli av med honom tror jag kan vara bra både för plånboken och för laget, och få någon mer, lite mer stabil pjäs då, som kan ersätta honom för de pengarna man får in.
Tror du att de europeiska liksom, ja, jag ska inte säga topp 5-ligor, de är större ligorna, tror du de kan bortse från hans positionsspel och hans beslutsfattande och gå på hans liksom överlägsna fysik och hans förmåga att ta sig förbi spelare och förmåga att vinna 99% av närkamperna? Tror du att de kan lägga 60 miljoner på honom?
Det tror jag inte att någon kommer göra. Absolut inte. Om du kollar på hans highlights reel och de bara tar med det positiva, så kommer nog folk vara redo att betala 200 miljoner för honom. Men när de sen då ser den andra delen av det, där det inte är lika positivt och hur mycket skit han faktiskt är inblandad i bakåt för Blåvitts del, så är det klart att då drar man ju öronen åt sig direkt. Så att de pengarna kommer inte vara, och det var kanske inte det man kräver. Man tog in honom gratis, han hade ingen kontrakt, hade blivit varslad från AIK Aten eller något sånt där, så att allt man får från honom är egentligen bara att ta och springa, men tycker jag just nu. Sen hade jag ju otroliga förhoppningar på honom i försäsongen med tanke på hur han har sett ut i stunder och hur överlägsen han kan vara i delar av matcherna, men man har ju en verklighet att förhålla sig till också, och den tror jag är att det blir inte så mycket pengar för honom, för det är ingen klubb som kommer att lägga så mycket på honom. Sen behöver inte det betyda att han inte kan få en jättefin karriär, för det är någon kan slippa bort det. Han kanske kan spela en trebackslinje och de där misstagen får och kan hända, och någon annan löser det åt honom. Man kanske får en bättre spelare bredvid sig som vi inte har i Blåvitt idag, där Erling Mark och Bager absolut inte varit de ledarna som man hade behövt ha bredvid den typen av spel. Där hade man behövt ha, för att alltid nämna hans namn i den här podden också, Mattias Bjärsmy bredvid honom, som styr upp honom och ordnar upp honom och håller i honom. Det har vi inte då, och det kommer Bager och Erlingmark aldrig ens vara i närheten av, och vi kommer säkert få den typen av mittback en dag igen, men inte med de pengarna vi har att liksom använda idag.
Men det är väl oturen, alltså Blåvitt hade ju 4 försäljningsbara spelare, kände man den här våren. Man hade Brantlind, där det ditt problem såklart med kontraktet. Det kommer inte bli några stora pengar där. Man har Roxon som man hoppade skulle göra 2 tabbar och sen var jättebra, men som har gjort kanske 8 tabbar och därför blir det ingen hög summa. Man har Max Fenge som, ja, vars värde sjunker ju, ja, inte till noll, men han är ju det är en helt annan spelare än vad det var tidigare. Och så har man Noah Tolf också, som ju inte har spelat nästan alls under våren och kommit tillbaka nu nyligen, liksom, som skulle också kunna vara en försäljning. Så alla försäljningsbara spelare är ju...
Fan vad deppigt.
Eller hur? Visst
ja.
Är det så?
Alltså. Ja, och det är superdeppigt, och det har väl också att göra med alltså, de spelarna som skulle säljas är ju också de som liksom, inte bara de som underpresterat, men det är klart att du säljer inte dem när laget går som det gör, och säljer dem då kommer du få sälja dem till ett betydligt lägre värde än vad du kanske tänkte när du gick in i säsongen. Så det är ju så här det blir när det går så pass dåligt som det har gjort för Blåvitt, och det är ju liksom mer eller mindre en katastrof för oss. Och det tyckte man hörde då på det här medlemsmötet när de berättade om ekonomin, att den är ansträngd liksom. Alltså, vi måste sälja spelare för att kunna köpa spelare, och då finns det inga spelare att sälja. Ja, då blir det jättejobbigt.
Brantlind var du inne på i tårar. Mm. I intervju efteråt, hur ser du på hur det har blivit?
Jag har egentligen, ska jag gå till mina presenter så ser det ut redan, för det är faktiskt en av punkterna där. Jag vet inte om jag ska...
Vi
kan spara den istället, så kan vi ta den senare, så kan du hoppa till nästa grej, för att det är fan inte det. Jag kan ju inte ge det här till dig innan tyvärr, så det blir, man blir lite fel, men ja. Det är mitt fel.
Ska vi lämna Blåvitt där då, eller är det något mer ni vill...
Snälla, gör det. Ja. Jag liksom, jobbar vi också en semester från dem. De är på semester nu i 10-11 dagar, och jag behöver ha en liten semester från dem också, så att...
Det var en annan svängmatch mellan Häcken och Hammarby, och vi har ju diskuterat Kalle Karlssons vara eller icke vara i den här podden ett tag nu, och nu börjar väl brinna rejält i knutarna, Boman. Vår kollega Disco har skrivit att det tittas på andra tränare och sådär.
Till och med träffas andra tränare. Exakt. Och diskuteras med andra tränare då. Då går det ju inte att bortse ifrån att det verkar väldigt, väldigt nära ett eventuellt avsked då. De har ju sagt att de ska ha en utvärdering. Det sa de efter derbyt, förlusten mot AIK, som kom jäkligt illa till för Bayern och för Kalle Karlsson. Och sen sa de det nu igen efter Häckenmatchen då, att de ska ha en utvärdering. Men om man har börjat prata med andra tränare, finns det en återvändo då?
Då är det ju över. Ja. Alltså om det stämmer så är det ju...
Ja, men det är
så
är det ju, övertygad om
så
att
är det ju över för dem. Jag kan ju inte tänka mig att han ens vill vara kvar själv då. Eller, alltså, det känns som någon form av otrohet också från klubben gentemot honom, tror jag han känner. Mm. Om liksom, de går bakom ryggen på honom och pratar med andra tränare, varför skulle man vilja gå till jobbet då? Det tror jag faktiskt inte. Mm. Hur reagerar ni om han får sparken? Kommer ni skicka ett sånt där sms till honom eller? Alltså på riktigt nu, det är en på riktigt ärlig fråga. Vi gör ju alltid det vi spelar,
ja, det som att spela
med någon,
ja,
eller tränar såhär, ja, good luck eller vet, så här, lycka till eller vet vad det är.
Absolut. Ja, absolut. Vi har ju hållit väldigt professionellt nu under hans tränarkarriär, men självklart skulle jag höra av mig till Kalle om han fick sparken. Alltså jag tycker ju, än en gång, jag tycker att de har gjort en riktigt, riktigt dålig insats. Och det är derby mot AIK. Den tycker jag var oacceptabel. Det tycker jag var...
De har ju, alltså, de har ju under vissa delar sett riktigt bra ut.
Ja, men första halvlek mot Häcken är ju...
Sen är ju det här då att jag tycker att han ändå gått in... Jag tycker inte att det är hans fel, utan jag tycker att det är en felrekrytering i sådana fall från början, där man egentligen bara hade behövt ha någon som förädlade det som Kim. Nu har han gått in och velat sätta sin prägel lite too much, kan jag känna.
Ja, men alltså, där håller ju du inte med på, alltså, det vet jag.
Nej, alltså, för jag har ju sett dig och andra prata om att han har gått över till treback och sånt. Mm. Han spelar ju med tre... spelare som är mittbacken, men Winter har ju tagit Shaquille
Pina. Ja, absolut.
Han har ju tagit Shaquille Pina, så
men på ett annat av, sätt. Du har ju fått en spelare som Lind och liksom, jag tycker inte du får ut det bästa av spelarna, om man säger så. Sen så finns det ju en grej som jag tycker är med Hammarby som vi alla gör oss skyldiga till i media och runt omkring Hammarby supportare. Jag tror att man överskattar många utav spelarna i Hammarby, alltså rent hur man pratar om dem, för att de, när de får stäm på grejerna så ser de ju så extremt bra. Jag gillar ju till exempel Marcus Karlsson otroligt mycket, men om jag bara ska helt så här, okej, ska han ut i Europa? Vad är hans spets? Så här, hur länge klarar han sig där? Så här, och då är vi på en nivå, så ska han inte ens klara sig i en storliga som han ändå pratar, en av de bästa spelarna, och det kan jag mångt och mycket tycka att han är i den funktion, alltså i det sättet han spelar fotboll på. Men det är ju ingen gubbe som vänder upp och knackar in en boll mellan linjer. Då kommer de att säga, vad fan pratar jag? Jo, jag gjorde det. Om man bara går tillbaka och kollar på mina matcher. Så, nej, men ni förstår vad jag vill komma. Alltså, så här, det där är ingen spelare som kommer spela speciellt högt upp om inte han lägger till de grejerna i sin arsenal eller får till. Och det är rätt så svårt, för har du inte det när du är 20-21, jag vet, nu vet jag att det är exakt ålder på honom, så kommer du inte kanske få det sen heller, för det är en av de svårare grejerna. Sen har Hampus, nu är det tufft mot deras unga spelare. Jag tycker att de är jätteduktiga, alltså framförallt i en allsvensk kontext. Men när man pratar om dem så pratar man alltså det next big thing nästan. Alltså vi har liksom eller vi pratar om dem på ett sätt som jag tycker ibland är lite för mycket. Alltså Hampus Skoglund, jag tycker han har jätteproblem i vissa matcher. Och så vidare. Och så Besara, vi pratar. Nu är han 35 år. Att han kommer tackla av för det sen, vilket jag tycker har syns i vissa matcher. Man väljer att lägga det på Kalle. Det kan man göra om man vill. Och det kanske är en del i det. Men han har inte sett bra ut i stora delar av spelet heller, tycker jag. Nej. Senast har han liksom en rundspark i straffområdet som leder till 3-2. Och där står alla i media, det är ingen som vågar närma sig det. Varför sparkar Besara i luften i 90:e minuten? Axel står och klappar han på ryggen i studion efteråt. Kolla, nej, det var duktigt.
Men nu
för
är ju allt Kalles fel. Det är ju det så,
jo, jag vet, men det är fortfarande, tycker jag att så här, där måste man kanske bli lite tuffare också. Så här, vad gör spelarna? För nu är det asenkelt att gå på honom. Jag har själv gjort det. Och jag tycker inte att han har gjort ett speciellt bra jobb, ska jag säga. Men jag tycker också att spelarna är delaktiga. Jag tycker också att vi utifrån kanske behöver omvärdera dem lite. Inte att de är ett dåligt lag, för jag tycker att de har den bästa truppen i allsvenskan. Men de kanske inte är så jäkla bra som vi faktiskt tror att de är. Som vi målar upp dem att vara.
Alltså jag tycker den stora skillnaden, eller om det ska vara om det som jag tycker kallar ut tydligt annorlunda. Alltså även Kim Hellberg ville ha man-man-inslag, gå hårt och sådär, men det har ju kallat att ännu hårdare med från VSK. De kör ännu hårdare man-man, ännu trycker på ännu mer med Victor Eriksson i ryggen på deras center och följer spelaren. Det är därför Victor Lind hamnar defensivt ibland. När de möter lag som utnyttjar det, så kommer de givetvis, om en spelare i motståndarlaget vet att Lind ska följa honom, ja, det kommer ju antal löpningar som gör att Lind hamnar längre ner i planen liksom, ganska ofta. Det blir ju naturligt så, men det är ju en del av att spela man-man. Man får acceptera det helt enkelt. Men jag tycker att den taktiken, tycker jag, funkat ofta ganska bra för Bayern. Jag tycker att de har ofta fått matcherna dit de vill med den här aggressiviteten. De har vunnit tillbaka bollen gång på gång på gång. Det som jag tycker har varit problemet är att de inte har utnyttjat de överlägna det har gett sen. Jag tycker det borde gett mer offensivt att hela tiden skölja över motståndarna, vinna boll, vinna boll, vinna boll. Jag är överraskad att det inte har gett ännu fler bra lägen liksom sista tredjedelen i vissa matcher.
Men där är ju ett problem för dem, för jag håller ju med dig. Alltså, de är väl de enda som har varit bättre än Sirius i en match, om man säger så. Alltså, och Djurgården, om du bortser från första 10-15, så är de bra mycket. Så de har inte fått riktigt betalt. De borde ligga högre upp. Sen i slutändan så faller ju det på tränaren, tycker jag. Och du kanske inte kan spela på det här sättet, för att du blir rätt så straffad då så fort det inte klarar. Så fort någon är lite på efterkälken, eller så fort du får ner en Viktor Lind i eget straffområde. De offensiva spelarna ska inte vara där. Besara ska inte vara där heller. För då händer det skit. För de hör inte hemma. Man vill inte ha dem där bak. För att då slutar det med att bollen ligger i eget mål till slut. Mm.
Har Kalle fått en ärlig chans då, om han får gå nu?
Alltså, sett till liksom hur Hammarby har arbetat nu med Adrian von Heine och det liksom systematiska, processdrivna, vi är långsiktiga. Det är en annan sak att Malmö liksom kickar sin tränare efter en kvart, för de har inte riktigt den kulturen som ändå Hammarby berömmer sig för att ha. Så att jag skulle vara, alltså, nu vet jag att det är på väg att hända uppenbarligen, men jag är lite överraskad över att Bayern agerar. Jag ska inte säga känslomässigt, för att jag menar, det är dåligt att ligga så långt efter Sirius som man gör. Det kanske handlar ännu mer om Sirius än om Hammarby, men jag är lite överraskad över att Hammarby agerar så snabbt. Jag trodde ändå han skulle få åtminstone på sig Europaspelet också. Det trodde jag. Sett till att grundspelet ändå är okej.
Ser du?
Nej, jag förstår att de agerar med tanke på vilka förväntningar det fanns på det här laget. Det var väl nu man skulle vinna SM-guld. Och det kommer man inte att göra. Så att, jag förstår ändå att man agerar och tycker väl ändå att man ska göra det med tanke på att det är 3 raka förluster nu. Sättet man förlorar på senast, leder 2-0, tappar till 3-2. Det är klart att nu kanske, är det någon gång man ska göra det, så är det väl också nu när det är ett litet uppehåll här, nu man faktiskt hinner få in en ny tränare. Och med tanke på vad som är ledigt, vad det lutar åt, det lutar väl åt Rydström, så det är klart att då vill man nog kanske få en tränare på plats så snabbt som möjligt, för att ge det lite tid också, för att få sätta sin prägel då på laget, som borde vara lite närmare Kim Hellberg än vad Kalle har varit.
Är det Rydström du tycker att man ska plocka in, Boman?
Alltså, det vore ju jättekul för allsvenskan om Rydström kom tillbaka. Det blir ju total rock'n'roll då. Även för jag gillar Kalle, så är inte han superbjussig medialt, utan han håller ju sina kort nära bröstet och vill kanske inte ge så mycket. Rydström är ju en... alltså den största tränarprofilen som har typ varit i allsvenskan på 2000-talet. Och som fotbollstränare betraktat är han ju såklart jättebra också. Alltså sista tiden i Malmö kommer ju inte skymma det han gjorde i Sirius och Kalmar, och första 2 åren i Malmö så var, skulle jag säga, en sjukt bra tränargärning. Alltså överprestationerna han gjorde med Sirius och Kalmar, där han fick generellt sett fick 2+-spelare och blir 4+-spelare över hela fältet. Det är väldigt få tränare, upplever jag, som faktiskt gör spelarna så pass mycket bättre, som gör kanske 8 av 11 spelare så pass mycket bättre som han gjorde. Det är en väldigt stark tränargärning. Nu får han ju ett jättebra lag i Bayern, så att det är klart att han skulle göra det jättebra om han fick Bayern.
Vi får se hur det blir där då. Du var inne på Skoglund och Marcus Karlsson. Finns det risk att den typen av spelare lämnar nu i sommar, när det har blivit som det har blivit, att guldet då kanske är kört?
Ja, men det tror jag nog. Framförallt Marcus Karlsson är väl redo för det här nästa steget, tycker jag väl ändå. Nu har han ju sprungit runt där så länge att det kanske börjar bli dags för honom. Så att det tror jag absolut. Sen har de ju fortfarande bra spelare på sitt in. De har ju liksom Tekia, Jay, Besara och sådär. Så de har så pass bred trupp att det där kommer att lösa. Så kommer de givetvis ta in någonting mer. Och det har de ju varit superduktiga på. Så jag tror liksom att förlusten av de spelarna kommer inte bli så liksom så stora, de hålen efter dem, utan de kommer ersätta dem på ett bra sätt. Och jag är liksom inte orolig för Bayern på sikt. De kommer vinna till slut om de bara fortsätter med det de gör, för att de har extremt mycket pengar. De har förvisso stort tryck på sig, men de har också kvaliteten på planen, tycker jag, som man inte riktigt har fått ut då, i form av resultat.
Sen en sak, det har ju varit en del snack om att liksom Kalle Karlsson får inte så mycket kritik för att han kommer från journalistkretsar själv, men jag undrar om inte det är tvärtom, att det är liksom dåligt för han snarare, för det kommer det har ju varit ganska snabbt snack om det.
Fast han får ju mer kritik av alltså supportrarna och inte lika mycket av er. Det kan ni inte säga.
Ja, men jag tycker om man tar liksom experter och gamla spelare och sånt i studio och sånt, så känner jag kanske att de tycker att han är lite av en inkräktare i deras värld och så, att man kanske så här känner att han är journalist egentligen. Jag tycker inte han har fått så där jävla mycket stöd och cred ändå. Tycker du det?
Nej, jo, jag tycker att det kanske skrivs för lite om det. Det tycker jag faktiskt. Sen kanske han har fått lite för lite i, eller lite för mycket i just studiosan och sådär. Men samtidigt, det blir ju också så när man inte säger någonting. Det upplever jag det som att när du är sån som person mot media, alltså just när du står där och du inte ger någonting. Det är klart att de väntar ju inte på att få sätta klona i det. Du är lite mer bjussig och god och sådär. Så skapar du det lite mera tid och utrymme faktiskt för att vara lite sämre. Och jag tycker verkligen att han har varit... Det spelet har han inte spelat särskilt bra. Just det här med när han står i matchintervjuer och sådär. Jag tycker att han är, det är för dåligt. Liksom. Säg det som alla ser där ute. Visst, du behöver inte säga allt, men lite mer bjussig tycker jag faktiskt att man kan vara. Annars kommer det komma tillbaka och bita, vilket det gör nu.
Mm. Häcken då? Enda laget som vill ta lite rygg på Sirius. Har de en guldchans?
Ja, alltså det är ju så här, det känns ju sjukt att det är så här notoriskt opolitliga Häcken ska vara det som får guldkampen och leva lite. Det är, ja, jag känner mig inte supertrygg med att de kommer kunna orka hänga på hela året, men de har ju ett bra lag, absolut. De har ju framförallt ett bra offensivt lag från mittfält och framåt, och det är inte otänkbart att Sirius tappar lite mark och att Häcken kommer ifatt lite, men jag känner inte mig trygg med att det är Häcken som ska vara de som leder jakten på Sirius.
Känslan är också att de kommer sälja av en hel del. Silas är väl i princip redan klar, ja, och när du tappar honom som är topp 3 spelare i Allsvenskan, som också är 80% av deras lag, så den blir ju liksom jättejobbig för att tappa de Dombia dessutom, då är det ju hemskt, tappar de en Svanbäck framåt, då blir det, du ska ju erkänna Lajone, och även om jag tror att du kan ersätta kanske Lajone och Svanbäck och de här one by one, tappar du 2-3 av dem, då är det ju kännbart. Då behöver ju Friberg göra sitt bästa fönster någonsin här för att det där ska få fungera och konkurrera med Sirius då, som är uppe bland molnen och sväva.
Om Sirius eller Bjärkebo gör det då, hur stort tapp är det? Säljer man...
Alltså de får inte sälja båda. Nej. Jag tycker att man kan sälja Jörg med tanke på deras track record här med att ha, vad heter han, Ali som de köpte in i företaget, sen köpte de Saleh, sen Jörg. Så det är de ju duktiga på, att få in de niorna, hitta de niorna liksom i sina datasystem som spelar på liknande sätt. Så det kan man nog ersätta, och jag tycker inte att deras nya Jörg i det här fallet har så stor inverkan på sättet de spelar. Däremot om du säljer en Bjärkebo, du har en Jocke Persson på bänken, visst. Men han är ju långt ifrån det Bjärkebo varit. Det är ju alla i Allsvenskan, ska ju ärligt sägas. Så att jag tror att det tappet hade varit enormt. Och det är bättre att han får bli förbannad och hålla honom säsongen ut. Och så hitta någon deal med honom att du får gå för det si och så mycket. Och så får du det här om vi lyckas vinna. Whatever. Bara få honom att vara glad och fortsätta prestera så att de får vinna SM-guld.
Det är ju väldigt viktigt för Sirius att... att vara liksom den här extremt professionella, rationella, duktiga föreningen som följer sin strategi fullt ut. Det är nästan så att de tycker att det är så här, om någon säger ni borde inte sälja era två bästa spelare för då kanske ni tappar guldet, då tycker de nästan att det är vulgär retorik. Liksom. Hur kan ni understå er och tro att vi skulle gå ifrån vår strategi bara för att vinna guldet? Liksom, så där. Jag håller med Pontus, jag tycker att man måste behålla åtminstone en av dem. Jag tycker liksom att det måste ändå betyda någonting att det här är första gången någonsin som sen vet jag att deras analys är ju att ja, men vi kommer alltid hitta bättre spelare. Vi har visat gång på gång att varje gång vi säljer någon så får vi någon ännu bättre. Men jag menar, nu är det ett unikt skarpt läge. Jag har lite svårt för det här att man in i absurdum ska fullfölja sin strategi.
Ja, men framförallt när du har en chans att vinna, för det är ju det hela sport. Det är liksom frångått där. Vi snackar så mycket truppvärde och det är liksom, vi har ju frångått vikten av att vinna. Alltså du får inte så många chanser att vinna under en karriär för vissa av de här spelarna och som klubb. Fan, vi pratade om Hammarby innan, att det är deras fönster nu att vinna. Så här, de chanserna kommer du inte ha jättebra. Kolla Malmö nu, de hade ju liksom en dynasti som föll här i förra året som kommer ta tid att bygga upp och sådär. Så du har ett fönster där du kanske kan vinna. De måste ta vara på det nu när de har varit så extremt bra som de faktiskt har varit och ta hem det där SM-guldet, för det kommer aldrig någon kunna ta ifrån, och spelarna och miljonerna kommer ramla in ändå så småningom, så kanske det blir lite mindre. Jag älskade det Mjällby gjorde förra året, de sålde förvisso två spelare, en var på klausul, men de höll ju i spelarna och vann det där SM-guldet, och det kommer liksom de minnas för evigt i den klubben, som är en mindre klubb, precis som Sirius är.
Mm. Hammarby är ju i alla fall vad det verkar då, inte det enda laget som är på tränarjakt. Malmö ska in med en ny tränare. Nu vann man mot Halmstad efter ett härtryck av Botheim där. Men vad tycker du att man måste få in?
Det beror på då. Ska man ha en tränare som kickar om en ny storslagen process som är den som kan liksom förhäxa hela klubben och vara den här garanten för ett nytt mäktigt Malmö liksom, då ska man ju ta in någon, då ska man ju ta in något namn som har hela den här som är legitim på det sättet att han har liksom att det är ett projekt och att det är en story kring honom och att han kommer in och har total makt över spelet och att det här ska vara långsiktigt. Jag tror att de är lite brända just nu, spelarna. Jag tror att de är stort behov av trygghet och någon som med en fast hand kan hjälpa dem, och därför, även om det låter kanske lite trött att säga det, så tycker jag en sån som Per-Mathias Högmo hade varit ett bra namn för Malmö. Dels för att han har räddat upp situationer tidigare i två klubbar, Djurgården och Häcken, på ett jättebra sätt. I Häcken spelade han ju överlevnadsfotboll ett halvår innan han tillsammans med sin tränarstab skapade typ ett av de bästa lagen jag har sett i Allsvenskan i modern tid, som spelade en fotboll som jag tyckte var otrolig med ryggrad som Gustafsson. Alltså det var under vintern mellan hans första halvår och andra säsongen så skapade han ett otroligt lag som spelade en fotboll som var magisk. Så att det är inte så att det är ingen 4-4-2-tränare som bara kommer be dem att kämpa för varandra och ha press och understöd. Han är ju ledig också, som jag förstod det, Högmo. Jag tror att han skulle kunna komma in med en trygghet som en rätt rädd trupp behöver. På ett liknande sätt som när Åge Hareide kom. När han kom första gången till Malmö, då kände man ju inte, wow, fan var pikt. Mm. Men däremot så kom han in med ett ledarskap som fick en bra grupp spelare att hitta rätt igen. Och jag tror att en sån typ av gubbe skulle behövas igen.
Vi har fått in lite, eller ganska många frågor om Malmö, så jag tänkte vi kan passa på att ta några. Två lite liknande här. A skriver, om möjligheten uppstår, hade inte Kalle Karlsson till Malmö FF varit som handen i handsken? Och IFE skriver, Henrik Rydström eller Kalle Karlsson, kan det vara något för Malmö FF?
Nej, det tycker inte jag. Alltså jag, Högmo tycker jag väl är ett bättre namn i sådana fall. Jag har varit inne lite på, jag tänker Kim och Tolle, jag kan inte begripa att de går arbetslösa. Eller, jo det kan jag. Jag vet att Kim gick ut och hade en episk dålig intervju som biter honom arslet till det. Men om du bara ser på deras tränargärningar och sådär, så är ju de en av de mest framgångsrika, eller bland de mest framgångsrika tränarna vi faktiskt har. Och det de gjorde hos Djurgården var helt enormt. Sen brände de sig själva på grund av relationer med lite spelare och så. Men det de gjorde egentligen, och det man får med sig, de tog bort Mange Eriksson när han började och dala. Han var ju en stor del i framgångarna, men de var ju heller inte rädda för att faktiskt ta obekväma beslut när det väl inte var så där längre.
Ingen spelare sett sig på dem någonsin.
Nej. Och det här tycker jag faktiskt att Malmö behöver tillbaka till för att bli sig själva igen. Och inte hålla på med de här typen av processtränare och så där och gå vilse i det där. Visst, man ska ha ett öra mot rälsen och mot framtiden och allt det där, men Kim och Tolle, det är 4-3-3. De spelar en rolig fotboll också, förutom då att de är superstrikta och superstränga, och med den integriteten, det tror jag Malmö hade mått rätt så bra av i dagens läge. Och jag, som sagt, återigen, jag förstår inte hur så många av dem, eller de äldre tränarna som liksom lite old school tränarna har försvunnit, för att deras ledarskap är i mångt och mycket rätt så sunt, och det är byggt visst på gamla värderingar, men alla gamla värderingar är ju inte mossiga och dåliga. Det finns ju väldigt mycket bra i det också, som jag tycker vi har gått lite miste om i den här då moderna fotbollen.
Ja, men jag tror att om Malmö supporter och Malmö som klubb skulle acceptera Lagerlöf och Bergstrand, det är alltid svårt att säga Kim och Tolle, jag vet inte varför, jag tycker det är jobbigt med en typ av
Lagerlöf och Bergstrand är ju värre, ja, men det vet man ju fan inte vilka det är.
Jag har alltid haft svårt med en typ av hockeysmeknamn, Osten och Munken och så
det är Kim och Tolle vadå, Bergstrand och Lagerlöf, det vet man ju inte vilka det är.
Av princip säger jag alltid Bergstrand och
Skurt och Ingemar, kommer du ihåg dem?
Nej, men av princip tycker jag man säger, men i alla fall, jag tror att det är poänggaranti liksom. Jag tror att de garanterat Malmö är ett topp 3-lag åtminstone om de skulle ta det. Så jag håller med, de skulle vara jättebra. Men jag tror att många supportrar i Malmö skulle ha svårt att förlika sig med det.
Men Kalle då? Kan det vara ett alternativ?
Kalle var ju ett alternativ som, alltså det som Kalle har gjort väldigt bra i VSK också, det är ju att han är ju fantastisk på att identifiera spelare och värva spelare och sälja dyrt. Det har han ju varit jättebra på. Alltså, så han var ju, nu har de ju valt, alltså som sportchef betraktad, så tyckte jag att han skulle varit jätteintressant i Malmö. Men nu har de redan valt en annan sportchef.
Som har mycket insyn i hur Kalle fungerar nu också. Då i...
Men det här är ju faktiskt det svåra tycker jag. Så det är ju en sak att då vara tränare i VSK. Eller som Engelmark kommer bli hett villebråd med tanke på det han gör i Sirius. Och så ska du in i en av de här storklubbarna. För det är ju någonting annat. Där får du inte vara med och påverka så mycket. Du har ett brus runt omkring dig som är helt enormt i jämförelse. Jag tror inte det är så många som löser det. Då behöver du ha skinn på näsan, hög integritet och allt det där. Men ja, med det sagt så tror jag liksom att Kalle i Malmö, nu när det uppenbarligen då inte flyger ordentligt i Hammarby, det tror inte jag han grejer heller faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Här är en som, eller Petra skriver, Gise skulle passa som MFF-tränare, han leder med hjärtat och disciplin.
Ja, och det är alltid bra såklart. Sen har ju inte han någon erfarenhet överhuvudtaget och fick ju resultat i första matchen hemma mot Halmstad BK. Får man inte det, då får man nog tänka på annat att göra. Nej, men det är klart att jag förstår att det är enkelt att gå tillbaka till de här trotjänarna och att det finns någonting vackert i det där. Men jag tror faktiskt att Malmö behöver någonting annat i dagsläget. Någonting mer rutinerat som vet vad det handlar om. Och som kan styra det där laget, precis som Boman inne på, med den här fasta handen. Så jag tror att hela den där föreningen faktiskt behöver i nuläget.
Emma undrar också, vinner Botheim skytteligan eller?
Jag tippade ju Botheim inför säsongen faktiskt, men ja, det finns, alltså, det som är bra med Botheim är ju att jag tror inte han kommer säljas. Många andra som går för skytteligatiteln, Euro och ett par till, dansken i VSK och flera spelare, de säljs ju sannolikt. Botheim tror jag inte säljs, så att där har han ju läge att kunna skjuta in skytteligatiteln.
Om vi ska ta lite andra allsvenska nyheter. AIK verkar ha fått ett monsterbud på Sadok Johanna.
Ja, har väl fått ett monsterbud. Ja, har de väl kommunicerat. De vill ha tvungna att göra det med tanke på att de...
Man börjat förhandla i alla fall.
Ja.
Alltså det jag tycker kul med det här, alltså jävligt intressant med AIK, det är att det finns ju andra klubbar som i 10 år strävsamt sätter nya strategier, jobbar liksom metodiskt för att sätta en ny truppvärdestrategi, och efter 5-6 år då kanske de får ett utfall liksom sådär. AIK, jag ska inte säga att det var misskött, men AIK är liksom rock'n'roll, hela havet stormar i många, många år. Sen är det plötsligt att säga, vi borde satsa lite på truppvärde, trolla fram en nigeriansk talang, sälja honom för 200 miljoner och så är allting löst. Det är ju väldigt, det är underhållande när det finns så många andra välskötta klubbar som gör allt rätt, som aldrig kommer vara i närheten och sälja en spelare för den priset, och så kommer liksom, ja, men det här liksom, ja, men rock'n'roll-gänget AIK och bara löser det på kort tid. Det är ju underhållande.
Ja, jo,
det är helt sjukt faktiskt.
Absolut, och det är väl inte helt olikt den situationen Blåvitt hade med Jalkoje som kom och räddade hela föreningen. För att visst, Blåvitt är kanske lite må lite bättre än vad AIK gör ekonomiskt, eller en hel del. Men det har ju mycket att göra med Jalkoje-försäljningen också, som inbringade otroligt mycket pengar från ingenstans också, där man köpte in en kille från Afrika, 2 scouter som dessutom inte var kvar i klubben. Stod Ola Larsson och solade sig i den glansen och åkte över till Brighton och spelade in en dokumentär om det. Men det vet du, den har jag inte fått bort från min näthinna än. Men hur som helst, alltså det kan ju gå snabbt i fotboll, och man ska ha lite tur också såklart med de här typen av spelare. Sen är det ju, det är ju så jävla sjukt att den här branschen just nu, då, vad har han gjort? Hur många allsvenskar har gjort? 3-4? Mm. Nu har han varit otroligt bra, ska sägas, även i Svenska Cupen. Men att det liksom pratas om de här pengarna för en spelare som spelat så otroligt få matcher, det är galet liksom. Och det är klart, det är jättebra för svensk fotboll att det kommer in en massa pengar till oss, för då kan vi bli mer slagkraftiga ute i Europa och så vidare på sikt om man förvaltar det här väl. Och det är ju det viktigaste för AIK, att de förvaltar de här pengarna på ett bra sätt och att man inte går och gör som man brukar göra och splashar dem på spelare som är lite för gamla, så att man fortsätter att hålla den här då strategin.
Även de snackar ju då över hur, att det är liksom minst över 130 miljoner netto. Mm. Vilket ju, jag menar, jag minns att vi pratade för 3-4 år sedan, 5-4 år sedan, så hade vi ofta så här snack med Daniel Andersson och andra sportchefer. När ska Sverige slå 100 miljoners vallen? Liksom? Mm. När ska vi lyckas med det? När ska vi sälja spelare för den typen av summor? Samtidigt som Norge och Danmark började sälja spelare för, ja, men runt 200 miljoner. Mm. Nu är vi ju där ju. Är du glad eller?
Men det har ju mer att göra med världsfotbollen, ja, den. Alltså Anthony Elanga köps till Newcastles bänk för 800 miljoner och gör 0 mål i Premier League. Det är ju där vi är liksom. Mm. Alltså, det är ju bara att man rycker ju till när man hör miljardvallen sprängs och sådär. Men det är ju bara liksom nya tider. Liksom. Alltså, Di Nilsson var väl den dyraste någonsin till 200 miljoner en gång till. Sen kom Zidane och Figo och allt vad de hette. Så det liksom bara höjts hela tiden. Det är klart att all annan fotboll där under hänger ju med i den utvecklingen också. Det tar bara lite längre tid.
Och sen ser de ju också att det finns ju unga spelare som gör det bra sen när de väl kommer ut, som Basuman och Torre och sådär. Så det finns ju, så allsvenskan har ju liksom har ju förtjänat den respekten då, att den är bra nog för att man ska kunna gå till en ganska bra liga sen och göra det bra. Alltså Sadok Johanna, hans kombination av en mot en spel, kunna gå på båda sidorna, helt okej okay skott, men också det här modet, tajmingen, styrkan i luftspel, det är ju, han är ju ganska stor liksom. Det är en ovanlig kombination. Jag tror absolut att en Premier League-klubb kan utveckla honom till en spelare som håller på den nivån ganska snabbt.
Sen får man
inte
glömma hur svårt det där är, det där Premier League-klubbssteget. Vi pratar om Jalkoje som är en av de bästa mittfältarna förra året, kommer till Brighton, får inte vara där, gå till, jag tror han gick till Schweiz eller någonting först, spelade där, kommer till Championship, Swansea nu, har inte liksom varit en startspelare i alla matcher där, och så det är ju ett svårt steg att ta för dem ändå. Bergvall har ju inte heller varit, alltså det fick han ju spela jättemycket förra året på grund av jättemycket skador, och även i år har han varit skadad och fått spela också på grund av mycket skador. När han väl var tillbaka så var det ju bänken som gällde för honom, så det är ett jättesteg att ta fortsatt. Sen är det klart att de klubbarna har så mycket pengar så de är ju redo att satsa på en spelare som Sadok Johanna, för att på under tid och liksom under, med rätt utveckling så kan det bli en jättebra spelare även för dem.
Vi lämnar Sadok Johanna och går vidare i programmet. Jag tänkte att vi ska sammanfatta den här vårsäsongen lite genom att dela ut lite ris och ros. Ni har ju fått plocka ut lite olika kategorier. Vi börjar väl med risen då. Vårens flopplag, Boman.
Ja, för mig är det Djurgården. När de slår vinner i derbyt, fan jag är helt lost, eller mot AIK, då tänkte jag att nu flyger de. De har Bo Hägglund i enorm form, laget funkar jättebra, Findell, Siltanen otroliga bakom honom, allting är magiskt liksom. Då går de och gör de insatserna mot BP och Sirius. Det är oförlåtligt givet vilket läge man hade att haka på, och att man har alla förutsättningar med tanke på att man inte ska spela i Europa heller. Djurgården är överlägset min största besvikelse, för de har inte så mycket att skylla på. Malmö kan skylla på att AC gick sönder, att Jansson gick sönder och att det var oroligt från början. Djurgården har haft sin tränare under en längre period och har ett tydligare grundspel som borde sitta. Jag är jättebesviken på Djurgården att de inte hakar på Sirius.
Du hade ju Djurgården som flopplag redan innan säsongen. Har du något annat då nu eller?
Nej, men nej. Man kan väl egentligen säga alla storklubbarna. Då är de fem största minus AIK kanske. Blåvitt hade jag jättestora förhoppningar på, förväntningar på. Har ju sett för jävla ut, om vi ska vara helt ärliga. Djurgården är du inne på och säger det rätt bra. Hammarby trodde jag bara skulle mer eller mindre rusa hem det nu när Malmö har sett ut som de har gjort. Men det gör de inte heller, så att liksom alla de lagen har ju floppat ordentligt får man ändå säga. Så det är ju ett otroligt, jag vet inte vad vi ska säga. Alltså om Sirius går och vinner, och då vinner alltså Mjällby och Sirius, allsvenskan två år i rad. Och storklubbarna liksom är långt efter och de behöver ta sig en lång kik i den där spegeln, för att så kan det inte vara. Alltså all respekt mot de här mindre lagen, men de ska inte kunna vinna allsvenskan längre om vi ska vara helt ärliga.
Nej, men det är en sak om Sirius vinner allsvenskan, men det kan ju fan inte vara mer eller mindre avgjort i efter 9, 10, 11 omgångar. Alltså det är inte avgjort, det kan hända saker, men mycket tydligt. Alltså de är ju enorma favoriter nu. Alltså det är inte rimligt att allsvenskan ska kännas liksom halvslut nu när vi går in i juni.
Det är de andra lagen ska ut i Europa också, det ska inte se det. Så jag skulle nog tro att det har jag kan se vilka ska göra. De kanske gör Mjällby och blir lite sämre än hösten, men de kommer ju vinna sina matcher ändå. Nej, jag ser inget lag som kan faktiskt mäta sig med dem just nu och som kan störa dem överhuvudtaget.
Hade du gjort det enkelt för dig och tagit alla solklubbar där som våra?
Nej, egentligen nej. Nej, utan jag hade ju Malmö, såklart. Med tanke på att jag tippade dem att vinna hela allsvenskan, så får jag väl ändå säga att de har floppat så. Sen beror ju det givetvis på Ponnes skada och sådär, även Robin Olsens. Men att du är så beroende av en så pass gammal mittback, det tycker jag är ett väldigt orosmål för deras del.
Ska vi gå vidare på vårens floppspelare då?
Ja, alltså det finns ju många alternativ, men den som jag tycker har försämrat sig allra mest från förra året, där han ledde sitt lag till en mycket överraskande toppplacering, så är det ju Max Fenger. Det finns ju förmildrande omständigheter, men vi inte vet hans fysiska status, vi vet inte riktigt vad problemet är exakt, vad han, ja, det är ju kanske hårt att gå på någon som inte kan prestera, men han har ju trots allt varit med mycket i matchtruppen. Han har suttit på bänken, har startat en del matcher och han är en helt annan spelare. Jag känner inte igen honom överhuvudtaget. Så för mig är han årets flopp, alltså sportsligt. Sen så får man väl ha förbehållet då att det kan vara någonting som inte vet om med hans fysiska status.
Vem är du, Pontus?
Jag, Filip Ottosson, kom in här och skulle förändra Blåvitts spel. Man skulle gå över till att spela med två sittande mittfältare. Man skulle spela Billborn-fotbollen som man liksom har strävat efter nu i ett och ett halvt, två år. Och så har man fått alla pusselbitar på plats som man sa liksom under försäsongen. Och så där. Nu kan det bara gå uppåt. Jesper Jansson var ute och pratade, varför kan inte vi vinna SM-guld och så vidare. Mm. Och så har han liksom så många matcher som är så undermåliga. Sen är det inte bara hans fel givetvis och vi ska inte ge upp på honom helt och hållet. Men det har inte sett bra ut och med tanke på vad han kom in för, med för renommé och hur folk faktiskt pratar om honom på västkusten, så har det... Nej, det är svårt att bortse från honom. Sen måste man ju också nämna Milosavljevic i Malmö som köps in för 25-30 miljoner. Vill du förstöra din ekonomi och en förening snabbt så gör du den typen av värvningar som inte ens går in i matchtruppen. Då är det något fel. Sen återstår, vi får ge honom lite tid också med tanke på hur ung han är. Och det kanske var mer en tränarfråga att han inte alls tyckte om honom. Jag vet ju, under försäsongen så var väl han och gnällde på att de inte hade köpt in rätt spel. Och så här. Det var väl kanske mer en Malmövärmning än en tränarvärmning då. Så vi kanske ska ge honom lite tid med. Men att han har typ ett inhopp under hela våren är ju faktiskt helt sjukt. Mm.
Mm. Lite mer glada tongångar då. Vårens bästa spelare.
Ja, men jag tänkte länge på Elliot Straud och så. Men han har ju trots allt missat en del också. Han har ju varit skadad en del, så det känns trist att välja honom. Så jag säger Lindberg i Sirius. Som jag tror ändå är den viktigaste spelaren i det laget. Totalt sett. Och de har kött över hela allsvenskan. Och då finns ju... Ja, alltså de har inga svagheter länge. Till och med de unga killarna, Victor Svensson och allting. Då alla går in och levererar poäng och hur bra som helst. För att det är ett lag där man trivs att spela just nu. Men jag tror att den spelaren som hade varit allra värst för Sirius att ta bort är nog Lindberg ändå. Trots att även jag säger alltid fel på Hajer och Hejer är bredvid liksom. Så Lindberg.
Det är en spelare du gillar också, vet jag, Pontus, men ja, har du tagit absolut ut någon annan?
Nej, jag kan inte bortse från Bjärkebo och hans produktion. Det är faktiskt, vad är det, han har gjort 9 mål och sånt där, va? Som vänsterforward, det är riktigt starka papper och vi ser väl sällan någon som öser på i det där tempot. Tänk, det är, vad blir det, 27 baljer. Om det här fortsätter, så att det går inte bort sig från honom att han har varit säsongspelare så här långt, även om jag gillar det hipstervalet här. Jag har honom som personlig favorit, vi kommer till det sen, så att du kan vara lugn, jag kommer ta det i rygg, men att säga någonting annat än Bjärkebo, jag gillar ju att säga någonting annat än vad kanske gemene man tycker och tänker, men det går inte att komma ifrån honom.
Nej, som du är inne på, ni har fått ta ut en personlig favorit och då har du Lindberg.
Yes, och det är precis med samma motivering som Boman. Får ju alldeles för lite cred med tanke på vad han faktiskt bidrar med. Äger ju mittfältet mer eller mindre varenda match minus då den Hammarby-matchen. Mm. Sen är han nästan alltid 3-4 plus i varje match.
4-5 på du
säga. Ja, okay. Ja, men jag tänker okej. Absolut, 4 plus alltid. Han har ju Hajer bredvid sig som jag, han har varit riktigt bra också, men det är nog mer en svajigare spelare. Jag tror Lindberg liksom i navet där, håller i honom istället för tvärt. Jag tror att försvinner Hajer så kommer de kasta in någon annan där och det kommer liksom inte märka så mycket. Däremot om Lindberg försvinner, då tror jag att det blir väldigt jobbigt att få en Charlie Nilén eller vem det nu kan vara som ska ersätta det, är väldigt jobbigt.
Mm. Vem är du?
Jag har en lite oväntad spelare ändå. Det finns ju väldigt många som man skulle kunna plocka från, till exempel Kalmar. Sago Ytten som är ju en jättefin, och Rosenqvist som man tycker om, och det finns många bra spelare. Men jag väljer Ronny Jansson.
Hipsterval igen.
Som hade ju, han såg så hemsk ut i bortamatchen mot AIK i början av säsongen. Bara spred inläggen till månen liksom. Hade så 10 inläggsförsök och alla gick fullständigt åt helvete. Ser ut som en finländsk torpare från någon sån gammal 1800-tals roman med lite skägg och så. Men han har tagit sån jäkla fart. Bra driv med bollen, tittar alltid framåt, har jättefina inspel, har gjort massa assist i ett lag som har varit en fin, positiv överraskning, även för de fick stryk nu senast. Så jag vet inte, det är ju en personlig favorit, så att, om man ska säga en personlig favorit, så gillar hans strävsamma sätt. Liksom. Han har gått från, han kommit till Kalmar 2022 eller någonting, har bidat sin tid, har aldrig setts som en liksom tänkbar storspelare i allsvenskan, och det kanske inte han är än, men han är ju en stabil 3-plus-spelare som luktar på 4-plus, och det är inte illa.
Sista då, vårens genombrott.
Där har jag nog Bjerke på också, även om han var bra, började bli bra förra. Men det är, jag ska inte säga att det är unheard of, men det är ju nästan så när någon spelare kommer in och blir så bra. Man såg lite under Svenska Kuppen, sen är jag alltid så här, Svenska Kuppen är en jävla träningsturnering liksom. Det är bara de dåliga spelarna som bryr sig om den. Och så kommer de bra spelarna ut sen liksom till kosläppet. Men han har ju liksom varit med hela vägen här, och jag trodde ju inte att han skulle orka hålla ut. I början var det ju nästan bara straffar och så fortsatte man prata om honom. Men nu har det ju blivit spelmål och assister och ja, men liksom en självklarhet i allting han gör som gör att han leder ju den deras offensiv på ett sätt som man ser sällan det. Liksom. Och jag trodde verkligen inte det fanns det, så jag får ändå kalla det någon form av genombrott för att jag själv blev väldigt överraskad av det.
Ja, alltså jag vill ju, det är trist att nämna det namnet för att det är det som alla pratar om, men Sadok Johannan då, alltså om han nu ska säljas för de summorna. Ja, det går inte bort sig från att han är vårens genombrott i Allsvenskan.
Och jag hade... Det är så sjukt, han har typ knappt spelat. Nej, nej, alltså, det, exakt, sen har han ju varit vansinnigt.
Det är klart
bra.
Att alla hans liksom metrics slår ju i taket i alla, ja. I alla de här systemen som finns ute i Europa där man kollar. Han är ju, han har sjuka underliggande siffror och det är klart att alla märker det. Och det räcker, det kanske är det här lilla samples, alltså att det är 3-4 matcher i Svenska Cupen och sen ungefär lika många i Allsvenskan. Det räcker.
Nej, de är ju redo att chansa på det, ja. Eftersom att det inte är några pengar för ett lag som Brighton som har hostat upp 150-200 miljoner.
Och sen jag hade velat säga liksom Charlie Rosenqvist som har öst in mål och varit ännu viktigare på sitt lag och ja. Men vi har pratat om dem tidigare också, så jag säger Sadok Johannan.
Trodde att du skulle lyfta Hegland som ändå en av få grejer du prickade in här inför
väl,
säsongen.
Kommit ner på jorden här på senare tid. Jag har varit tillsammans med hela laget då. Framförallt om de skulle trycka in Andersson också, så har jag sett betydligt mer. Men det är klart, det är också en sån spelare som jag tycker var första matcherna framförallt där. Då var han ju helt outstanding och kanske seriens bästa spelare.
Pontus, generös som du är, ska du få dela ut lite sommarpresenter som du har varit inne på. Så det lät som att Brantlind skulle få något.
Ja, men alla runt omkring, han får ingenting. Men det är så här, där måste man ju ta på det. Jag har ju liksom delat ut en orosanmälan till alla runt omkring den där, hela den situationen. För när en 17-årig står och gråter i tv, då tycker jag att gränsen på, alltså 17 år, man, det är ingen 20-åring, alltså det är, han är inte ens myndig. Och det gör fan, det går sönder i mig liksom. Jag är själv barn liksom. Det blir så här, hur kan vi låta det gå så här långt? Sen vems fel det här? Jag bryr mig liksom inte ens längre om det. Eller att han liksom inte skriver på. Så här, det blir bara fel. Och det hade jag tyckt om vem den var. Det har gått för långt då. Och jag tycker bara att hela den här situationen har varit så jävla... Jag vet inte. Inte farsartad. Men det blir liksom... Det gör bara ont i mig när jag ser... Vad fan är det?
Han bröt ihop.
Ja, men hur har det ens liksom blivit så här? Hur har man... Hur? Varför? Det är så jävla onödigt. Det känns som att bara alla kan lära sig av den situationen. Även de som inte tillhör Blåvitt. Så att det liksom inte upprepas. Sen blir det ju en jävla skilsmässa. Och det är ju för allas bästa, tror jag verkligen. För det har ju liksom nått den punkten. Att det är liksom det enda som kan hända. Och så får man gå vidare därifrån. Men hoppas då att man alla runt omkring den här situationen lär sig av det. För att det är ju, jag tycker att det är bedrövligt. Jag tycker faktiskt att det är på riktigt bedrövligt när en 17-årig står och gråter i tv som spelar fotboll. Då har det gått för långt. Liksom. Det är ingen vuxen människa ens, utan det är en talang. Och that's it. Och det ska inte behöva vara så.
Bra.
Ja, verkligen. Det var fina ord, Pontus.
Bra. Då går vi över till de andra istället. Och då har AIK, de får skicklappar här. Utan mig. Så jävla snäll, ja. Men det är liksom att de inte då ska bli det AIK alltid är och gör. Och få storhetsvansinne här nu för att det trillar in lite stålar på kontot. Och ja, men jag har kollat på den här tröstorhärvan när de åker ner där och ska hålla låg profil. Och de gör allt annat än det. Det är ju lite AIK för mig att åka ner och sprätta de här pengarna. Jag hoppas att för deras skull att de håller i de här pengarna och fortsätter hålla den här inslagna linjen. Som jag tror på sikt kommer bli väldigt bra för dem. Så kommer de kunna vara med och fighta som SM-gulden här på sikt.
Då ska vi snarare lägga på att hitta nästa Johanna, lite billigare spelare kanske än att värva in massa dyra nyförvärv, eller vad tycker du på
man? Ja, det är det väl. Sen får man väl ge dem, sen till slut så måste man ju börja ge höga löner till de unga spelarna också och så vidare och så vidare. Jag menar, Bayern har ju lagt ganska mycket pengar på, det är inte bara att de bara tar billiga spelare från ingenstans, utan de lägger ju stora summor på spelarna som de värvar från Västafrika och de ger ju ordentliga löner till de unga spelarna i truppen, så, och så måste det ju vara. Alltså, men jag håller med, det är bättre att lägga pengarna man har på den typen av spelare än att lägga det på kanske Celina då, som ju har varit en stor grej om att han inte ska få nytt kontrakt. Och det, jag tycker inte det är en särskilt stor grej.
Mm. Mer presenter.
Kalle Karlsson, få tillbaka sitt passerkort i bladet eftersom att ni inte kan bedöma honom på ett fair sätt. Jag själv gör det mot mina gamla kollegor där jag är stenhård. Jag kan lära utav mig. Alltså, ni kan lära utav mig om du låter mig förklara klart här nu. Så slipper ni det. Att han kommer tillbaka in i värmen. Jag kan ta min position om han vill göra det. Och så får vi tillbaka honom. Så slipper ni känna av den här obekvämheten som jag känner varenda dag när jag bedömer och ni vill få ju saker ur mig.
Hur fan kan han säga det? Jag har ju lyssnat på alla som har lyssnat på Värmloms podd när han pratar om, när Marcus Berg hade en tyngre period. Ja, men Mackan är ändå en trevlig.
Så han var nog problemet.
Eller så när Håkan Mild,
tycker du det har gått bra när Håkan sluta?
Nej, men jag säger bara att när de har haft tyngre perioder så måste du erkänna att du har skyddat dem med ditt liv.
Aldrig gjort, kommer aldrig göra. Jag är väldigt opartisk där, till skillnad från er två. Jag hoppas att Kalle Karlsson kan få mitt passerkort här, så ger jag honom koden så han var tillbaka här. Varför säger inte du då? Du bara duckar direkt, det blir konflikter, så flyr du rummet, Malin. Fy fan vad tråkigt. Så har vi, just det, körkortslektioner till Malmö, och närmare bestämt är han Karabell. Jag läste någon sån här intervju med honom inför.
Är du emot att han tar bussen? Det är väl fint att...
Jag vet att du älskar det, men han kanske ska sluta göra det med tanke på att han har spelat och börja köra till träningarna då, istället för att det blir den här feel good intervjun och allt, åker bussen till träningarna, ja, så god och glad. Spela fotboll, gör det du kan och gör det du ska. Alltså, fokus på rätt saker, fotbollen, inte så här feel good program runt.
Vi har en trevlig bulgar som kommer till Malmö som vill lära känna staden och därför tar stadsbussen. Hur fan kan man vara negativ till det? Det är väl jättefint.
Om man presterar först så får man ta stadsbussen sen. Det är det jag väl har sagt med det. Fokus på rätt saker, inte på det här runt omkring. Det skiter man fullständigt. Det var bra på planen så kan du göra vad fan du vill utanför, på att säga, men då kan du göra bra saker även utanför, åka stadsbuss och så. Super att han gör det och tänker på miljön och allt vad det innebär, som jag vet du älskar. Jag också, den är superviktig för oss och för mig också, men jag vill att han ska vara bra på fotboll först, så man börjar i rätt ända, med tanke på att det är det han anser för och faktiskt är i Malmö för.
Börja i rätt ända, åk inte buss.
Nej, börja spela bra fotboll och sen åk buss om du vill göra det. Ta bilen dit och kör konstruktionen så att han kan få vara för sig själv och fokusera på rätt saker istället för att behöva prata med folk på bussen och sådär. Ja.
Svenska mästarna behöver också en present, va?
Ja, inte de gör jag snarare en tjänst, och det är att jag rycker Iqbals tights ifrån honom och hjälper materialen här. Man kan inte springa runt med tights ner till smalben och ha gjort det till någon jävla grej. Vad är det? Det är väl sådana som du som är ute och springer. Så här. Jag vet att vi har löparhubbar här på jobbet och så vidare. Där kan jag se att
man har varit ute och sprungit här
själv,
på jobbet.
Ja. Springer gör man själv och lider med sina egna tankar, inte med folk och tillsammans med folk. Det är alltid så här. Men då har man ju framförallt män då, de här tights och så shorts.
Ulf Kristersson tightsen som han har när han springer också.
Ja, det kanske han har. Och så shorts över det.
Ja, det är fullt.
Ja, det är Iqbal. Så det, jag gör dem en tjänst att ta bort det, så slipper jag se det, för jag stör mig på det så in i helvete. Det är tur att han är bra. Värre då när han gör lite sämre insatser, för då stör jag mig ännu mer på de där tightsen som slutar lite över anklarna.
Hade du några fler eller?
Mm, målvakterna. Magnesium till hela jävla bunten. För det här med att de får kramp är ju det där, jag vet att de håller på att titta på det, på lösningar och sådär, men det är ju ett sånt jävla skämt. Alltså det är på riktigt en sak som vi pratar mycket om det, men hur ska vi få bukt med att målvakterna faktiskt lägger sig ner och får kramp? Att en spelare gör det, de har inte heller kramp, för du får sällan kramp när du ligger under matcher och sådär. Men det sticker inte lika mycket i ögonen på mig när en högerback lägger sig ner som det gör när en målvakt gör det. För en målvakt kan inte få kramp. För vad springer de 4 kilometer på en match eller någonting? Och de är vältränade och de tränar nästan hårdast av alla. Så att det där bara gör mig förbannad. Och sticker som sagt inte lika mycket i ögonen som en utspelare gör det. Jag tycker verkligen inte det.
Jag tycker dock att det blev lite bättre sista tiden. Det var riktigt mycket sånt för 1,5-2 år sedan. Tycker jag att det har lugnat ner sig lite mer. Eller som man bara vant sig.
Jag köper så här. Om du maskar eller du vet, du springer inte efter bollen. Och så här, men det blir så här just när de lägger sig ner. Jag tycker det blir så här, here we go again. Liksom det får de få bort, för det är lite störande. Och det var väl egentligen allting jag hade. Det var de presenterna jag hade att dela ut.
Mycket bra presenter.
Ja, tack.
Många som är behov av dem. Ja. Det är väl inte mer än rätt, Boman, att du också ska få dela ut en present. Vem vill du ge någonting till?
Ja, men jag vill ge en present till Värmblom, faktiskt. Ja. För att jag menar, det är ju trots allt en man som vi har, han lever ett helt annat liv än många av oss på redaktionen då. Han spelar golf 5 av 7 dagar i veckan. Han tillbringar 80% av sin lediga tid typ på solsemester i närheten av ekvatorn.
Hans största problem är när poolskyddet åker av och man måste sätta fast det där igen. Så därför är min present till dig, Värmblom, ett sommarvikariat på ett äldreboende.
Det är
där du får liksom komma tillbaka till där du kommer ifrån, liksom, det vanliga livet, det verkliga livet, det arbetande folket, och känna hur det är att vara med vanligt folk igen och inte vara uppe i stratosfären. Tar du emot det?
Ja, jo, det får jag väl. Eller nej, jag tänker ju inte ställa mig på ett vikariat. Nu är jag här och driver det här programmet för att ni inte vågar sticka ut hakan. Utan mig så hade det gått under.
Jag tror faktiskt att det skulle göra det gott. Jag undrade lite i veckan hur många olika så här, personer du har som gör tjänster till dig i ditt liv. För du skrev ju till mig och ville att jag skulle kolla upp något regnummer till dig. Och då skickade jag så här, du kan smsa det här numret.
Jag dök upp på kameran hemma.
Ja, du hade någon liten stalker. Men, och så skickade jag numret. Du messar bara det här numret.
Det här är ju mitt liv. Jag måste ju kolla upp vad det är för personbilar som dyker upp på min uppfart. Så här, det, kan ju inte, det är ju lite läskigt. Har du tänkt så någon gång?
Ja, men du är anonym när du skickar det här smset. Du sätter ändå mig på att skicka smset då, och dina vägnar.
Jaha, jag visste inte att man kunde göra det.
Jag skrev ju det till
dig. Jag vet, eftersom att du röjde Janne Anderssons story så skrev jag till dig. Det var därför jag skrev. Jag har ingen aning om hur man gör. Ni är på mig hela tiden. Jag jobbar stenar på golfbanan. Jag säger till min fru hela tiden, jag är där ute men jag tänker mycket där ute. Alltså, mycket ploppar upp i huvudet. De här presenterna då till exempel. Vi fick uppgift att ta ut ett par var. Boman kommer en, jag kommer sex. Det betyder att jag har jobbat mycket hårdare än man har gjort. Så säger han att hon sovit 2 timmar. Det kan ju knappast ligga på oss. Vad gör han mellan 1 och 6 på morgonen? Nej, jag förstår inte det. Dina sömnproblem ska du fan inte bussa över på mig. Nej. Och just äldreboende, jag faktiskt praoade när man gjorde det. 2 veckor på sjukhuset. Bland det roligaste jag gjort. Jag tror att jag fick prata med mycket härliga människor. Man har gjort hjärtoperation och sådär. Så var det någon som lite äldre par där som låg inne samtidigt. Så hoppade den ena upp på den andres axlar. Fick vi ta ner dem för de skulle sopa upp i taket. Det var superhärligt.
Det var ingen bestraffning. Det var möjligt.
Jag tror inte du hade grejat det. Jag tror inte du hade grejat det, Bomman. Ni tror att det här journalistyrket är ett kneg. Det är det inte. Ni har inte varit på ett riktigt kneg. Jag är uppväxt i Kungälv. Jag vet vad ett riktigt kneg är. Det är mina barndomsbolag. De knegar. Ni journalister, ni knegar inte. Ni lajvar ute så här och kollar fotboll. Försök inte med mig.
Men det är också den här stalken då som du hade. Det visade sig vara någon
hotellmagnat. Det var en kompis. Jag bara kände inte igen bilen. Jag var lite orolig där.
Ja, vi får se om du får chansen att kanske skicka någon passning tillbaka till Bomman nu. För nu
jag har redan varit taskig mot Bomman tillräckligt. Jag måste vara lite snällare mot Bomman. Annars så kanske han blir ledsen och så kanske han sover ännu sämre på nätterna. Det vill vi ju inte.
Nej, men oavsett så har det blivit dags för Värmblomns värstingar. Vårens sista.
Och jag fick faktiskt stryka en punkt från Bomans körschema lite senare i eftermiddag som vi ska prata om i landslagspodden. Vad heter den nu? Inifrån blogget.
Inside blogg.
Ja. Great minds thinks alike. Va? Vi hade fastnat på samma sak som vi båda har hoppat till på här i veckan. 11 spelare från U21-landslaget tackar nej. 4 juni ska de möta Finland i en träningslandskamp. Och jag vet ju att de här landskamperna under uppehåll när det är semester så är inte de allra sexigaste. Framförallt A-landskamperna, där finns det ju de som liksom har spelat mycket och sådär. Liksom som någonstans får lite ledigt och sådär och lite diffusa anledningar och sådär. Men behöver vila, och det kan jag väl faktiskt någonstans köpa emellanåt. Det var ju inte så att om Mellberg inte kom eller Zlatan inte eller Anders Svensson eller Kim eller de som hade varit med i gamet länge när jag var där. Att de inte kunde få ta de där 2 matcherna faktiskt. Eller när jag själv blev kvar i Slovakien med övriga bacon och alla andra åkte hem. Och så, det säger jag inte. Men när U21 på riktigt börjar ta till de här divalaterna. 11 spelare har tackat nej. Och nu ska jag läsa upp för er hur många minuter de spelade i sin senaste match. Sen ska jag återigen säga, jag är ju nöjd för att de blåvita spelarna tacka nej för att de inte ska åka och skada sig eller sådär. Men jag tänker också att U21 är en väldigt bra ställe att visa upp sig på. Mycket ska, det är ju där faktiskt man kan få sitt riktiga genombrott om man säger internationellt. Här har ni då spelarna som har utgått. Elis Bishisari, hur många minuter spelar han senast tror ni?
Ja, 90.
Målvakt. Kan ju också i den åldern, alltså silmjölken. Du kan spela för fan 10 matcher i veckan. Leo Cavallius. Målvakten i BP?
Ja, 90.
Ja, 90. Stämmer bra. Genesis Antwi, Chelsea-spelaren.
Ja, det är svårt att säga vad fan han spelade.
Ja, det är svårt att säga, men jag har ju givetvis kollat upp det. Jag har lärt mig av er hur man gör när man är journalist. Spelar 90 minuter 1 maj hemma mot Tottenham Hotspurs i U21-serien. 90 minuter där. Så antagligen inte skadad. Felix Eriksson, skadad, ska sägas. Var ju inte med i Blåvets match. Noah Tolf.
Mm. 90 minuter.
90 minuter. Även om han har varit skadad så spelar han 90 minuter. Borde man faktiskt kunna spela igen, kan man ju tycka. David Isso skadad. Kosesar skadad. Adrian Lado.
Han spelar
han
inte
spelar
alls.
Ingenting.
Det borde vara skönt att spela.
Nej, men om man sitter på bänken jag tänker jag att man kan spela fotboll.
Nej, men det var ju skönt att vara med i 21 år.
Ja, eller, ja, absolut. Sen har han ju varit med om mycket det här året och så vidare och så vidare. Flyttat och kanske, ja. Det finns ju så här om allt och alla, om du vill hålla på så där. Alio Nidje heter han, va? Nidje. Torino. Genombrottsspelande. Kom in i 63 minuten i deras sista match. Marcus Rafferty. Degerfors.
Spelar hela tiden, Degerfors. Mm. Ja.
Spelar hela tiden, spelar exakt hela tiden. Kanske behöver vila, kanske inte. 20 år gammal. Behöver inte vila supermycket. Oskar Sjöstrand, in och ut i Malmös 11. 81 minuter senast. Kan spela fotboll under semestern också, tänker jag. Och man kan ju också ge dem lite ledighet när de faktiskt väl är tillbaka. Och man kan se, de kommer ju alltid, klubbarna kommer ju alltid vilja att deras spelare inte åker. Nej. För så är det alltid. Alltså, så fort de minsta lilla så säger de till det, åk inte.
Men nu, tror du att det är klubbarna som är på dem eller tror du spelarna vill åka på semester?
Nej, jag tror att det är en kombination. Ja. Att, det är en träningslandskamp mot Finland. Hade det där varit en annan match, hade alla velat vara med. Och så har vi då, ska vi se sista, Kasper Karlsson. Ja. Som har kickstartat sin karriär här i Degerfors, verkligen borde ju vilja spela hur mycket matcher som helst. 90 minuter, Degerfors, ja. Inte med. Det här är ju på riktigt, det här är ju ett problem. Ja, ja. Jag sitter ju och gråter över de här jävla hockeyspelarna som vägrar komma hem varenda gång det är ett VM och så här, som har semester i 4 månader. Att där har vi någonting att skriva om på Sportbladet framöver också och göra en genomgång på det där. Hur många det är som faktiskt är skadade och med tanke då på hur lång semester de har och så vidare. Mm. Det är ju ett havigt. Men det är bara i Sverige den här skiten pågår, vågar jag nästan påstå. Överallt annars åker folk och representerar hela tiden. Sen har jag ju varit själv en sån som har tackat nej till alltså efter 2016 så är jag nej. Men det hade ju med andra jobb. Jag var ju trött på det. Så jag bara, nej, jag vill inte vara med överhuvudtaget. Men
det var ju 30 bast också då.
Ja, och i ursätt är det ju någonting helt annat. För där är du på väg uppåt. Du är inte skadad och sliten på samma sätt som du är när du är 30, utan där har du liksom, och där vill du visa upp det även i en träningslandskamp mot Finland. Men jag upplever som att det bara är i Sverige det är så här. Alltså det enda de gör, det första de gör, om vi bara ska gå till hockeyspelarna, kan Sidney Crosby med i VM? Mm. Men för fan 40 år gammal och har vunnit allt som går att vinna, en av de bästa spelarna, han åker. Jag vet med Ovechkin, han åkte på vända VM när han spelade i Ryssland, även om det VM:et var i Kazakstan eller på någon osexig plats. Så att jag förstår inte riktigt vad fan det är. Och när jag ser att det här smittar av sig då ända ner till U21 landslag, då blir jag lite rädd och undrar vad fan det är som håller på att hända.
Men det är ingen prestige längre. Man kollar, liksom, tidigare har det varit mäktigt med U21-landslaget. Vi har typ de som var födda 82, var på ett mästerskap, Tyskland väl, 81-82 där vi har de som är generation, 86-87 som åkte 88 och sådär också. Vi har Gudetti-generationen som vann.
Där var det ju lite såhär, jag började ju också vara, jag landade ju nästan såhär, började bli lite struligt där med Bäckström. Nu har jag ju jagat honom ett bra tag här för att jag tycker att jag förstår inte riktigt hur han kan vara kvar med tanke på deras resultat och sådär. Men det är någonting annat, men då blir det såhär, tackar de nej för att de inte vill var med honom? Eller är det bara för att de vill ha semester eller klubban och lida? Någonting är ju skevt. Och det ursätt rör ju inte upp några känslor förrän det blir mästerskap. Så det är liksom ingen som riktigt orkar bevaka det. Nej, exakt. Men det är liksom ingen som bevakar det för att det är, liksom, ja, det är ju så när Bäckström ställer sig upp och drar alla namnen. Det är liksom bara kör nu så vi får höra vilka som kommer i A-landslaget. Så det är, jag förstår ju det på ett sätt. Men jag gör mig lite orolig att så många unga spelare tackar nej till att vara med. För det borde vara en sån jävla språngbräda för dem i deras karriär att de har ju ambitionerna alla där och gå vidare och kan ju göra det, att de inte tar vara på den chansen och att klubbarna kanske har alldeles för stort inflytande då.
Kanske något vi borde kolla på lite mer på Sportbladet. Vi är lite långa, men jag tänker vi kan unna oss det när det är sista avsnittet för våren och ta några snabba frågor. Ni får hålla er kort. Patrik skriver, tack för ett grymt program. Blåvitt gör mål på 2 riktiga 5+ långbollar mot Västerås. Vill Värmdö fortfarande att vi ska passa bollen bakåt 200 gånger innan anfall?
Det är just mot Västerås man kan spela så, för Västerås spelar precis som Hammarby, extremt aggressiv man-man.
Och slår man bollar bakom deras backlinje, långsamma backlinjer, då finns det ytor. Det är ju perfekta spelet mot just den typen av lag, eller hur?
Möter vi VSK varje vecka så slår ju mycket långbollar ni vill om ni blir fria från halva plan på det. Jag sa det i våran andra på att Tobbe Hussein hade gjort 12 mål i den matchen om ett lag hade spelat på det sättet som VSK gjorde, och de har problem om inte de fixar till det.
Mm. Pontus undrar, när vi summerar Allsvenskan i höst, vilka vinner, vilka åker ur och vilka får kvala?
Välkommen.
Ja, men Sirius vinner ju, det ja, tror jag verkligen. Absolut, ja, den pole positionen de har skaffat sig är ju helt galen, så att jag kan inte se att de bränner det här, och jag tror att de kommer gå före Stenort och ha dessutom inte Europa. Ur åker väl
Örgryte.
Örgryte, Halmstad. Det finns väl ingenting som kan rädda dem två, tror jag. Så kvalet då, vad?
Degerfors, Västerås.
Ja, men jag tror
säger VSK säger jag då.
Du säger VSK. Ja, ja, det är ingen, ja, men då säger jag Degerfors bara för att säga något annat, så slipper vi vara överens.
Bra.
Ja, sen undrar Erik om Häcken får för lite uppmärksamhet. Vi har ändå pratat lite om Häcken.
Det räcker bra.
Ja, hur stor är chansen att Strav blir kvar i Mjällby efter VM, undrar Jimmy?
Nej, den är väl... det beror på... Jag vet inte hur länge förstås. Då ska ju Champions League kvala. Kan ju vara så att han får köra det ut och att de sen skickar honom i... Ja, veckan innan eller något sånt där. Men de kommer inte skicka honom om de har chans på Champions League och han fortfarande liksom är med och bidrar. Det tror jag inte, utan då låter de honom gå i vinter gratis.
Ja, Hasse Larsson har sagt att vi behöver inte ha några pengar för Elias Stroud. Han har gjort så mycket för oss att det är inga hard feelings om han går gratis. Det är noll problem för oss.
Det enda är att det kanske är hard feelings från Stroud. Det är det här man får med sig. Om det nu kommer ett bud från ett jättebra lag. Ja, de kommer ju ändå inte överbuda på honom. Nej. Men Hasse Larsson tänker, nej, det där är inte värt det. Och så blir Stroud förbannad. Det är ju där det kan skära sig.
Nu när han har stannat ett år, men han kunde gått redan förra sommaren. Ja. Att han har stannat ett år längre än vad man trodde. Jag brukar inte snacka så egentligen, men jag tycker absolut att han förtjänar att gå redan i sommar.
Ja, för att också få komma in i en, alltså komma till en ny säsong ute i Europa. Det är ju det som ofta säger, att komma på vintern, då är det oftast lite struliga lag som handlar och sådär. Och det är någonting annat att komma in mitt i säsongen. Du själv kommer dessutom från en hel säsong. Så att det är lite svårare att komma i det fönstret och komma in i det. Jag gick till Ryssland i det fönstret. Nu hade jag ju tur för att deras säsong var ju som den svenska. Så då var det rätt enkelt att komma in. Men annars så tror jag det är rätt struligt liksom att byta i januari om du inte måste.
Mm. Det får väl vara det för dag. Nu åker ju du och jag till Dallas, Boman, och bevakar det svenska landslaget.
Knegarna åker till Dallas. Ni hör ju.
Pontus spelar golf på hemmaplan.
Jag åker till Dallas. Ja, det gör nog den vanliga 7-4 arbetaren. Alltså eran världsbild och gnäller på mig.
Men du håller även lite ställningar här på hemmaplan. För podden...
Jag knegar.
Mm, exakt. Podden kommer inte vara tillbaka tisdag och fredag, men nästa fredag är vi tillbaka med ett avsnitt där du kommer vara med.
Yes.
Du håller i, som sagt, podden under sommaren. Alltså inget avsnitt av Morgonklubben på fredag, men nästa fredag är vi tillbaka. Ha det så bra, tills dess. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.